Det här är P1, Sveriges Radio.
Från global storsatsning till enormt sparpaket. En rejäl kris skakar via Play. Vad betyder det för streamingmarknaden?
Festen är nog över för streamingbolagen.
SVT älskar när kändisar leder deras program, trots att det gång på gång krockar med deras egna regler.
Jag tycker det är befängt att Pernilla Wahlgren leder Allsången.
Och så den tredje delen i vår sommarserie om när medier blir aktörer. Idag om Kaj Linnas resningsansökan.
Det var bra för min journalistik.
Du lyssnar på Medierna i P1 den här veckan med mig, Lukas De Vivo. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. De senaste åren har streamingbolagen expanderat snabbt. Men nu i veckan kom Viaplay med ett hårt sparpaket som bland annat innebär att de gör sig av med en fjärdedel av personalen. Och det här är en i raden av krisåtgärder från streamingbolag. Vad är det som händer på streamingmarknaden? Och vad kan publiken förvänta sig?
Ja, det framstår lite grann som skiten träffat fläkten, som det brukar heta.
Det här är Jan Kjärman. Han har en lång bakgrund inom tv-branschen, bland annat som vd för TV4 i 10 år, och han följer nu utvecklingen på marknaden. Han menar att det vi nu ser är slutet på en period där streamingbolagen kunde satsa stort.
Festen är nog över för streamingbolagen, där man liksom kan räkna i miljontal nya abonnenter nästan hur lätt som helst.
Enligt Jan Kjärman finns det lite olika anledningar till att den här krisen sker just nu. En förklaring är den ekonomiska inbromsningen som följt den ryska invasionen av Ukraina och de högre räntorna, som fått tittare och annonsörer att hålla hårdare i pengarna. Men den större bilden, menar han, är att det finns för många som ska äta ur samma skål.
På den här marknaden så finns det ju lätt räknat nästan ett 10-tal gigantiska aktörer. Och det är klart att på en marknad så är det ju några för många. För att många abonnemang och hur många betalgrejer ska jag som konsument syssla med.
Ett exempel på var det blivit dyrt och där bolagen ser ut att få det svårt är sporten. Här i Norden har kostnaderna stigit kraftigt. Som ett exempel kan nämnas 2020, då Viaplay, enligt Dagens Industris uppgifter, betalade 15 miljarder kronor för att få sända Premier League i Norden i 6 år.
Olof Lund och jag är ju reporter på TV4, fotbollskanalen.
Olof Lund är en av de reportrar i Sverige som följt sporträttighetsmarknaden närmast.
Jag är förvånad att det inte är en större bevakning på det, med tanke på hur mycket pengar det handlar om, hur mycket tittarna bryr sig om var det sänds och liknande. Kulmen var ju 2020, när Norden faktiskt var kanske världens hetaste sporträttighetsmarknad. Det beviset fick man ju av att Premier League började hela sin försäljning på nästa rättighetsperiod. Den började man i Norden, för att då är det viktigt att få en signal både till klubbarna i Premier League att det finns pengar att hämta, och även till andra marknader.
Och bakom de upptrissade priserna ligger en stark konkurrens mellan streamingtjänsterna, menar Olof Lund.
Det fanns Viaplay, det fanns TV4, viss mån har SVT funnits med där. Och så fanns ju Discovery, som ju hade kommit in och köpt Eurosport och varit aktiva i nästan 10 år. Så att det hade gjort till den nordiska rättighetsmarknaden till lite av en tryckkokare, helt enkelt.
Okej, men vad betyder då allt det här för tittarna? En som håller koll på det är Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet.
Det ser ut att bli en ganska tråkig tid faktiskt för den genomsnittliga streamingtittaren, dessvärre.
Enligt Björn Jeffrey så har den hårda konkurrensen, det som nu alltså skapar problem för streamingbolagen, gjort att tittarna fått mycket för pengarna.
Jag tror att man har levt igenom en gyllene era nästan. Man har kanske inte förstått hur bra man haft det. Det har varit liksom en otrolig uppsjö av liksom fantastisk tv som man har betalat förhållandevis väldigt lite för egentligen.
Men den nuvarande utvecklingen pekar mot att det blir annat innehåll som prioriteras framöver.
dramaproduktionerna kommer att minska och billig tv. Tänk docusåpa, tänk liksom game shows eller den typen av liksom vanlig underhållning som är ganska, men förhållandevis ganska billig att göra.
Han tror också att det kommer bli färre streamingtjänster att välja mellan och att prenumerationen kommer bli dyrare.
Alla kommer försöka höja priserna och säga att du kan få allting hos oss. Du behöver inte ha flera tjänster, du kan ha en enda tjänst och den är hos oss.
Så dyrare och sämre?
Färre tjänster, dyrare tjänster, sämre program, säger dystopen.
Sist här hörde vi SVDs Björn Jeffrey. Nu blir det medienyheter från veckan som gått.
Facebooks ägare Meta riskerar norska miljonböter om inte bolaget slutar använda norrmäns personliga data till riktad reklam. Det rapporterar norska NRK. I december förra året slog även EU fast att Meta inte får använda personuppgifter för att rikta reklam. Men den norska dataskyddsmyndigheten menar att det inte gett tillräcklig effekt. Och hoppas att deras böteshot ska få Meta att sluta använda personuppgifterna, skriver NRK. Det rör på sig än mer inom nyhetsarbete med artificiell intelligens. Nyhetsbyrån AP inleder ett samarbete med OpenAI, företaget bakom hypade ChatGPT. Det uppges vara det första avtalet mellan ett nyhetsbolag och ett AI-bolag. Lägre annonsintäkter uppvägdes av fler prenumeranter hos norska Schibsted som äger Aftonbladet och Svenska Dagbladet under årets andra kvartal. För trots att annonsintäkterna föll så ökade koncernen både omsättningen och vinsten, skriver Dagens Media.
Här på medierna har vi ju flera gånger uppmärksammat när medverkande hos SVT brutit eller nästan brutit mot företagets egna regler om kommersiella samarbeten. Och när nu Pernilla Wahlgren är programledare för Allsång på Skansen har ämnet återigen blivit aktuellt. Hur ska SVT hantera en person, en familj och ett hus som är så långt ifrån kommersiellt oberoende som man kan komma men som alla vill se på Sollidens scen?
Jag heter Johanna Ödén.
Och du verkar ha varit här förut.
Jag har varit här många gånger förut. Ja, men det är första gången för säsongen i år. Det är första gången.
Så första gången med Pernilla också?
Ja, första gången med Pernilla.
Vet du någonting om Pernilla sen innan?
Det är svårt att undvika eftersom hon då är Sveriges, en av Sveriges kändaste familjer. Så att, ja, men absolut.
Vad är aktuellt just nu?
Ja, men just nu är det ju såklart Allsång på Skansen. Sen är det ju som alltid hennes turnéer och Wahlgrens värld och huset som hon har precis flyttat in i. Och
vilket hus?
På Lidingö. Hennes nybyggda, egendesignade hus.
Vi ska återkomma till det där huset. Ett hus som är både en reklampelare och, ska det visa sig, okänt för Allsång på Skansens ansvarige utgivare. Här på Soliden gör sig Carola redo för scenen. Men många tycker nog att Pernilla Wahlgren ändå är den starkast lysande stjärnan.
Vad tänker du om Pernilla Wahlgren?
Nej, men jag tycker hon är grym. Jag har följt alla hennes program på tv. Så det är väldigt roligt att vara här och se henne live idag. Sen följer jag ju hennes dotter Bianca och Benjamin och hela familjen. Så det är kul att vara här och se dem.
Ja. Hade du varit här om det hade varit någon annan?
Nej, vi kommer faktiskt hit för att det är Pernilla. Det är första gången. Vi har åkt ända från Borås för att se henne idag. Så det ska bli spännande att se.
SVT ska ju försöka vara så här oberoende och okommersiella. Och Pernilla Wahlgren är ju ganska kommersiell på många sätt. Hon har ju mycket olika järn i elden, så att säga. Stör det någonting eller är det?
Nej, jag tycker ju att det är ju hennes privata business. Medan det som hon står framför här är ju okommersiellt. Och det respekterar jag. Jag betalar gärna skattepengar för att se Pernilla på SVT.
Något annat som du tycker man borde ta upp när man ändå pratar?
Nej, jag tycker vi har fått med det mesta, va? Eller hur?
Ja.
Jens och många andra här älskar Pernilla Wahlgren. Men att hon ska leda just Allsång på Skansen har återigen fått igång debatten om SVTs relation till det hyperkommersiella influencer-universumet. En av dem som skrivit är Expressens Gunilla Brodrej.
Det som händer är ju att klanen Wahlgren får ett jätteuppsving med det här programledarskapet naturligtvis.
I sin text för Gunilla Brodrej fram framförallt två argument. Det är att SVT ger plats och uppmärksamhet åt en av Sveriges redan mest uppmärksammade artister och på så sätt agerar draglok åt hennes influencers familjs och alla deras kunders affärer. Och argumentet att SVT borde sluta köpa vad hon kallar nyckelfärdiga artister och istället driva fram egna profiler och på så sätt slippa sociala medier-kletet.
Alltså jag har aldrig under mina drygt 20 år på Expressen fått så många tack-mail som efter den här texten om att jag tycker det är befängt att Pernilla Wahlgren leder allsången.
Vad skriver de då?
Det här har jag tänkt så länge. Äntligen har du satt ord på mina känslor. Gråtsmiley. Därför att svenska folket är ju liksom helt drogat med Wahlgren. Det är som att det bara finns en enda.
Och så en kväll så var jag hemma och satte på tvn.
Pernilla Wahlgren på årets premiär av Allsång på Skansen.
Det var Bianca på en kanal, Benjamin på en annan, Linus på en tredje, min mamma på en fjärde och jag själv på alla kanaler. Och då förstod jag. Folk har ju rätt. Nu har ni fått nog.
Alla krokar arm liksom och hjälper till, inklusive SVT. Man kunde bli lite ledsen över att det inte finns någon motvikt. Liksom. Att inte SVT förmår att vara en motvikt. Mm. En antikommersiell motvikt.
Kritiken i Gunilla Brodrejs text är alltså hård. Och Expressen har erbjudit SVT att svara på den.
Men de är inte intresserade av att svara.
Mm.
Det var många som skrev det också. Hoppas att SVT svarar. För man vill också, man vill höra SVTs förklaring.
Ja, det är Kristina.
Kristina Hille, programchef för kultur, underhållning och livsstil på SVT. Samt ansvarig utgivare för Allsång på Skansen.
Alltså det är inte så konstigt att vi väljer Pernilla egentligen eftersom ju hon är allt som man söker i en allsångsledare. Hon är ju en svensk liksom, ikon kan man säga. Hon är en duktig artist. Hon är populär bland både unga och gamla på ett ganska unikt sätt. Och hon är en entertainer.
Såg du det här avsnittet där Pernilla själv sjunger om sin familj och hur de är överallt?
Det första avsnittet, ja. Mm. För det är för mycket val.
Vad tänker du om det som hon sjunger där? Det är såklart ironiskt, men finns det någonting i det?
Ja, men det är ju ett sätt att ta upp det som är samtalsämnet för dagen som många pratar om. Och göra det till underhållning. Och det är klart att resten av året när hon inte är allsångsledare nu då, så är hon ju också realitystjärna och affärskvinna. Och hon har ju liksom ovanligt många järn i elden och många kommersiella samarbeten. Och det var väl det som vi skojar om det, men det är ju ändå en fråga som vi tar på allvar förstås.
Och så var det där med huset. När Pernilla Wahlgren bestämde sig för att bygga ett hem åt sig på Lidingö passade hon såklart på att göra en show av det. I tv och i sociala medier. Och som vanligt vimlade av betalda reklamsamarbeten. Men eftersom hon enligt SVTs regler inte får göra kommersiella samarbeten 4 veckor innan, under och 2 veckor efter Allsång på Skansen, så står det nu att det är hennes sambo som administrerar kontot, samtidigt som det ibland syns att det är Pernilla Wahlgren som filmar. En lösning som har kallats kreativ och som jag berättade om för SVTs Kristina Hill samma dag som jag ringer upp.
Jag kan faktiskt inte kommentera den för jag visste inte om den förrän du skrev det. Så jag har inte riktigt någon kommentar till det. Jag uppfattar det faktiskt som att de flesta programledare vill göra rätt och förstår varför. Och sen kan det nog ibland bli lite, kanske lite konstruerat om man får försöka åtgärda det som går och så. Men jag kan inte kommentera just det här fallet, men jag har ju sett sådana lösningar förut förstås.
Apropå de här reglerna då, jag pratade med Gunilla Brodrej på Expressen Kultur om era regler. Och hon menade att den där regelkonstruktionen är ju nästan skrattretande. Den är nästan gullig i sin gammalmodighet. Och hon menade att allt som Wahlgren-familjen säljer kommer ju såklart att sälja ännu bättre nu när Pernilla Wahlgren leder Allsång på Skansen. Vad tänker du om den analysen?
Om man är med i något av SVTs program, leder ett av SVTs stora program, så ökar det på berömmelsen. Så har det alltid varit. Så att jag vet inte riktigt hur vi förväntas agera, för det är klart att vi vill ju att publiken ska få intressanta, populära, uppskattade programledare på SVT. Den enda lösningen annars skulle ju vara att vi tills vidare anställde ett gäng programledare som tar hand om de flesta av våra program, och det tror jag ingen önskar sig.
Varför inte?
För att det skulle bli ganska enahanda, och den stora fördelen är ju att vi kan ju erbjuda program till människor som är perfekta och skräddarsydda för uppdraget.
Säg då att man kollar på Allsång på Skansen, man blir intresserad av Pernilla Wahlgren, man tycker att hon verkar vara en fantastisk person, man hittar hennes Instagram, man kommer också då garanterat hitta hennes dotters Instagram och därigenom också alla produkter som hon marknadsför. Är det ett problem att SVTs Allsång på Skansen leder mig till diverse olika produkter som familjen Wahlgren marknadsför?
Nej, jag tycker inte att det är ett problem i det här fallet. Jag tycker vi har gjort vad vi har kunnat för att separera de här rollerna. Men jag ska också säga att jag tror att det är en tillvaro vi kommer att behöva vänja oss vid. Det är så här det fungerar. Man hade ju kunnat önska att det var annorlunda, men det är det inte.
Sist här i Lasse Edfasts reportage hörde vi SVT:s Kristina Hill. Nu är det dags för nästa avsnitt i mediernas sommarserie om när medierna blev en aktör. När den morddömde Kaj Linna lämnade in sin tredje resningsansökan till Högsta domstolen 2015 hade Linnas advokater bifogat klipp ur en poddserie och ur en dokumentärfilm. Dessutom hade DN-journalisten Stefan Lisinski, som vid det här laget följt fallet Linna i nästan 10 år, själv sammanställt en inlaga som ledamöterna i Högsta domstolen fick ta del av. I det här reportaget ställer vi oss frågan var gränsen egentligen går mellan att journalistiskt granska en livstidsdom och bli en livstidsdömdes ombud. Vi börjar hos DN-journalisten Stefan Lisinski, som var först med att kritiskt granska fallet, om hans roll är att få Kaj Linna fri.
De jag skriver, vill skriva för är ju mina läsare i första hand. Jag ska inte i första hand ägna mig åt juridiken, så jag ska skriva inlagor till domstol och så.
För Stefan Lisinski börjar granskningen av morddomen mot Kaj Linna runt julen 2005. Det är ungefär ett år efter att Linna dömts av två instanser och mot sitt nekande till livstidsfängelse.
Då ringde en kvinna till mig och berättade att hennes bror var oskyldigt dömd.
Det här är inte första gången Stefan Lisinski får ett samtal från en anhörig eller dömd som genom honom vill rentvå sitt namn eller till och med bli friad. Och i de allra flesta fall blir inga artiklar. För att Lisinski ska börja granska en dom som redan vunnit laga kraft krävs det att han är övertygad om att personen i fråga sitter oskyldigt dömd. Det är också det han säger till Kaj Linnas syster.
Och då sa hon lite kaxigt sådär, det kommer du att tycka när du får se det här. Okej, okay, så att då sa jag som till en, jag har gjort en del andra, men skicka över det material du har så ska jag titta på det.
Brottet som Kaj Linna döms för inträffar kvällen den 14 april 2004 i Kalamark, 2 mil utanför Piteå i Norrbotten. Brottsoffren är 2 lantbrukarbröder, Roger och Sune Lindberg. Sune Lindberg blir brutalt misshandlad, bunden och får munnen förtejpad. Sen blir han liggande på golvet i 1,5 dygn innan han hittas av hemtjänstpersonal. När polis kommer till platsen hittar de brodern Rogers sargade och döda kropp i laggården. Även han med bundna händer och förtejpad mun. Inne i huset hade gärningsmannen lyckats bryta upp ett kassaskåp.
Och där fanns, vad jag förstår, ja, en mindre summa pengar. Någon tusenlapp kanske.
I rättegången mot Kaj Linna har åklagarsidan ingen teknisk bevisning. Man förlitar sig framförallt på ett vittne som i media har kommit att kallas för Nils. Nils påstår att Linna ska ha berättat om en planerad stöt mot bröderna. Och inte nog med det. Nils säger till polisen att han till och med ska ha försökt stoppa Kaj Linna från att begå brottet genom en avvärjningsresa.
Han hade blivit så upprörd över det här att Kai skulle göra den här stöten, så att han skulle förmå Kai att inte göra det. Och det skulle han göra genom att han och Kai skulle åka till de här bröderna, så att han skulle visa Kai att jag vet minsann vilka du menar, och gör inte det här, det kan gå illa för dig. Ungefär så.
Avvärjningsresan står också i fokus för Stefan Lisinskis första artikel om Linna-fallet. Den publiceras den 14 juni 2006 med rubriken Falsk vittnesuppgift fällde Kai Linna för mord. Telefonlistor som framkommit under rättegången hade visat att Nils mobil ringt två samtal samtidigt som avvärjningsresan ska ha ägt rum. Telefonen hade då kopplat upp sig mot två master i centrala Piteå. Med hjälp av mätningar utförda av analytiker från KTH visar Stefan Lisinski att Nils rimligen inte kan ha befunnit sig på den påstådda avvärjningsresan till brödernas hus. Masternas signaler räcker helt enkelt inte så långt.
Det här gjorde vi samtidigt som Kais advokat jobbade med en resningsansökan. Så att det var, kan man ju fundera över. Men det var ett ganska nära samarbete där. Då, så att...
Ja, vad tänker du om det?
Ja... Jag tycker att det var okej. Okay. Jag tycker fortfarande att jag var självständig. Jag fick fatta mina egna beslut och jag kan inte se att jag kunde ha gjort på något annat sätt.
Men hur såg samarbetet ut rent konkret då? Var det att ni delade uppgifter med varandra och pratade?
Ja, vi delade uppgifter, det gjorde vi. Men det hade jag kunnat dela med vem som helst. Jag hade kunnat dela med åklagarna också i och för sig. Så att det var inte några hemligheter. Det var inte att man försökte liksom dölja några fakta.
Kai Linnas advokat lämnar in en resningsansökan 2 veckor efter att Stefan Lisinskis första artikel publicerats i DN. Huvudnumret i ansökan är analyserna av Nils telefonsamtal under den påstådda avvärjningsresan. Ett halvår senare kommer Högsta domstolens beslut. Resningsansökan får avslag. Så här efterhand tror Stefan Lisinski att resningsansökan fick avslag, delvis för att den var otydligt skriven.
Dels att vår resningsansökan var lite otydlig på några punkter vad det gällde de här Nils uppkopplade samtal.
Nu sa du faktiskt vår resningsansökan, tänkte jag på. Ja. Är det så du ser det?
Nej, men okej. Okay. Ja, det är en gränsdragning där som är... Det är ju så här att när man uppmärksammar en sån här sak... Jag kan skriva en alldeles lysande artikel om att det här var att Kai var oskyldigt dömd och sen är det inte mer med det. Och jag tyckte jag hade gjort det. Jag hade visat att det här inte stämde. Men det är först om Kai beviljas resning som det händer någonting.
Trots avslaget fortsätter Lisinski skriva om bristerna i förundersökningen och domarna mot Kai Linna. Men det ska dröja flera år och ytterligare en avslagen resningsansökan innan fler journalister än bara Lisinski börjar bevaka fallet.
Ja, men vi skulle starta spår.
En av dem blir journalisten och författaren Anton Berg. Året är 2014 och Kai Linna har suttit i fängelse i över 10 år. Och Anton Berg har, tillsammans med kollegan Martin Jonsson, startat en ny grävande True Crime-podd.
Som var en inspiration av liksom Uppdrag granskning, Serial, P3-dokumentär, P1-dokumentär. Och vi visste att vi behövde då sätta det på kartan fort, så vi behövde ett bra case.
Poddskaparna får tips om fallet Linna av jurister de haft kontakt med i tidigare dokumentärprojekt.
Ganska fort så kände jag att är det här inget skitfall där man kan fria en person på en teknikalitet eller så? För det finns ju en fara när man gör de här grejerna. Speciellt då som vi som är en ny podd som vi vill sätta på kartan. Vår podd blir ju bättre ju friare Kai Linna blir, så att säga. Ju mer oskyldig han är, eller desto konstigare det här fallet är. Och de flesta polisutredningar som går snett på grund av just det där tunnelseendet. Att man bestämmer sig alldeles för tidigt för att vi har vår man, nu ska vi bara se till att bevisen passar in där. Och då kan ju vi inte hamna i samma fälla, att vi ska bara se till att bevisen inte passar.
Första säsongen av Spår om fallet Linna blir en serie i 5 delar. Och det som gör att podden så småningom hamnar i en förhandlingssal på Högsta domstolen i en intervju med samma person som Stefan Lisinski skrev sin första artikel om, huvudvittnet Nils.
Vi åker in där och det stängs gallergrindar bakom oss där vid den här industrin, det här, och vi ska träffa honom.
Anton Berg har fått ett tips från filmaren Mårten Barkvall som gör en dokumentär om fallet för SVT. Nils har i en intervju med Barkvall ändrat sin historia om vad som hände under den så kallade avvärjningsresan till bröderna Lindbergs hus.
Det är klart att vi visste ju att någonting kunde hända här.
Samtidigt är Nils svårintervjuad.
Han håller på med ord och svänger sig hit och dit. Alltså det, så vi hade faktiskt två bandare med oss. Och det hade vi, så hade vi jobbat tidigare med. Att jag hade haft en intervjubandare och Martin hade haft en stereomikrofon och tagit miljöljud ibland. Men vid det här tillfället hade vi ju en baktanke.
Baktanken är helt enkelt att smygbanda Nils om han ber Anton Berg att stänga av mikrofonen. Vilket är precis vad som händer.
Ja, du vet, ska vi stänga av den här? Ja, vad är det då?
Och så stänger jag av min mikrofon. Och då berättar han om att han egentligen hade ett syfte med att åka till Piteå.
Att ni var i Piteå så kunde du... Vadå? Gjort något annat i Piteå? Som du inte vill berätta?
Mm.
Men vad är det då?
Men det handlar lite... Droger.
Plötsligt säger han att han ska åka till Piteå för att köpa droger.
I en rättegång utan teknisk bevisning är huvudvittnet Nils trovärdighet det som får Kajlina fälld för mord. Nu har han alltså ändrat sin version av vad som hände under den så kallade avvärjningsresan inför journalister. Inte bara en gång, utan två gånger. Men i bilen på väg hem från intervjun med Nils vet först inte de två poddmakarna hur de ska använda ljudet. De ser en risk i att smygbandningen kan komma att skada förtroendet för programmet.
Det är inte hederligt, upptäcker en del människor, upplever det, att det där är inte schysst, och risken är då att man sympatiserar med den som blir ifrågasatt liksom. Så jag visste att jag, och det här var vår första säsong, jag ville fortsätta intervjua skurkar eller människor i gråzonen, och då vill jag inte få ett rykte direkt att spåra den där podden som smygbandar folk och sen bränner dem liksom. Men vi ringde upp Nils och sa hur det var. Och då bara, ja men ta det ljudet ni har då. Så det var skönt, då kunde vi få ut det.
Hade ni gjort det även om man hade motsatt sig att sända ut det materialet?
Det får vi aldrig veta. Nej, men det är ju hypotetiskt. Jag är bara väldigt glad över att jag inte behövde bråka med honom om det liksom.
2015 beslutar Högsta domstolen att ge Kajlina resning. Kajlinas advokat har i ansökan bifogat Mårten Barkvalls och Anton Bergs intervjuer med Nils. Dessutom har Stefan Isinski skrivit en inlaga till domstolen. Det är en fördjupad analys av telefonlistor som används i domarna mot Kajlina och som bland annat sår tvivel i tidigare misstänktas alibi. Rättegången i hovrätten från 2014 ska nu komma att tas om. I det läget får Anton Berg en förfrågan av Kajlinas advokat Thomas Magnusson.
Sen ville han ju kalla mig som vittne när det nu blev en ny rättegång. Och det kände jag att jag inte ville. Och tänkte att fan, det behöver inte journalister göra. Jo då, journalister är inte undantagna av vittnesplikten.
Linnas advokat nöjer sig med att spela upp klippet där Nils berättar om det egentliga syftet med avvärjningsresan och Anton Berg slipper att vittna. Kajlina släpps när rättegången avslutas och några veckor senare faller hovrättens dom. Stefan Isinski stod i kontakt med Linnas jurister, intervjuade experter som senare skulle komma att på egen hand engagera sig för Linnas rätt till resning, och han skrev en inlaga till själva resningsansökan.
Blir du ändå inte då lite Kajs ombud?
Nej, jag tycker inte det ändå. Ombud är jag inte, men visst, det var bra för mig att Kaj beviljades resning. Det var bra för min journalistik.
Hur då?
Ja, för att om annars hade jag i och för sig skrivit en bra artikel om, skrivit bra artiklar om att han var oskyldigt dömd, men att ha rätt och att få rätt är två väldigt olika saker. Sen tycker jag känns bra. Alltså, vi ska ju granska makten. Och domstolar och polis är makten. Och, så att det gjorde vi ju.
Reporter här var Viktor Lövgren. Och det var allt från oss på medierna idag. Ljudet skötte Elin Rosenberg. Jag heter Lukas De Vivo och jag var även producent den här veckan. Vill du tipsa oss på medierna så mejla medierna@sverigesradio.se. Vi hörs igen om en vecka. Ha en trevlig helg.
Det är väl inte för mycket Wahlgren? Frågan är nej, så är det för lite Wahlgren.
Medierna produceras av 3D Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.